Låt oss börja med att läsa ur Saltaren, den 46:e salmen. Salm 4:6. I den nya bibelöversättningen har den en lovande rubrik. Gud är med oss, står det. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Därför skulle vi inte frukta om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet. Om än dess vågor brusade och svallade så att bergen bävade vid dess uppror. En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedningarna larmar, riken vacklar. Han låter höra sin röst, då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider in till jordens ändar. Bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. I eld bränner han upp stridsvagnarna. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Hög blir jag bland hedningarna, hög på jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Det här att Gud är med oss, det har du väl sett i salmen, att det betyder inte att inte jorden kan omvälvas och bergen kan vackla ner i havsdjupet och vågorna kan brusa och svalla och allt möjligt kan hända. Du är inte garanterad att taket inte ramlar in bara därför att du tillhör Gud. Och det betyder inte att Gud inte är med dig om taket skulle ramla in. Det finns ibland folk som får för sig det. Och detta säger alltså Guds ord klart ifrån att så är det inte. Detta att Gud är vår borg betyder inte att alla problem liksom dunstar som aceton. Och sedan så levde de lyckliga alla sina dagar ända till livets slut, snipp, snapp, snut. Nej, så är det inte. Hela skapelsen suckar och våndas. Också vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar om förlossning. Vi är inte tagna ut ur världens livsvillkor bara för att vi blir kristna. För skulle vi bli det, så skulle det inte finnas något som heter omvändelse, utan då skulle varenda egoist bli kristen. Därför att det lönade sig. Och så kan det inte vara. Kristen ska man vara för att man älskar sanningen, inte för att det lönar sig på kort sikt. Och därför är det så här att vi kan hamna i den situationen att bergen vacklar och jorden bävar och alla möjliga saker ser ut att gå precis åt skogen och vi kan få gå igenom stor smärta. Ändå kan man säga, mitt i allt som sker, Jakobs Gud är min borg. Och var och en som har varit med om stora kriser och stora svårigheter vet att detta är sant. Vi talar frimodigt om att det finns mycket helande för den som är kristen. Men man går över en gräns när man börjar tala om gudomlig hälsa på den här sidan. Det betyder ju alltså att man aldrig skulle komma i närheten av en sjukdom som man än skulle behöva helad. Och det är vi inte lovade. Vi delar skapelsens suckan och vånda. När vi gör det ska vi finna att det finns mycket läkedom, det finns mycket tröst, det finns mycket hjälp igenom kriserna. Men det är inte så heltäckande så att vi aldrig hamnar i en kris. Bli stilla och besinna att jag är Gud, säger Herren. Ja, säger vi, men det har vi ju hört förut, kära Gud, att du är Gud. Det kan ju inte vara något nytt. Jo, säger Herren, jag står vad om att det kommer som en överraskning den dag du upptäcker vad det betyder. Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Du vet, den här salmen, vi kan ju ta reda på lite granna i vilken situation den kan vara skriven. Det vet man nu inte riktigt, men det finns lite gissningar. Och den bästa gissningen tycker jag vi hittar i Jesajas 37 kapitel. Så vi ska bläddra dit ett litet slag och titta. Jesaja 37. För det var så här på 700-talet var ju nationen delad i två riken. Det norra hette Israel och det södra hette Juda. Israel hade sin huvudstad i Samaria och Juda i Jerusalem förstås. Dåtidens stormakt hette Assyrien och låg i norr om Israel. 722 slök jätten den lilla munsbiten. Då intogs huvudstaden Samaria och det norra riket Israel upphörde att existera. Men säg den stormakt som blir mätt på en munsbit. Utan Assyrien ville naturligtvis också ha Juda. Men i Juda fanns det en kung som hette Hiskia. Och han var en rättfärdig man inför Gud. Och därför så bevarade Gud Jerusalem. Och vi ska läsa lite grann om det här. Hur Herren lovar genom Jesaja att bevara Jerusalem. 37 kapitlet hos Jesaja och 33 vers. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad och inte skjuta någon pil dit in. Han ska inte mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den. Samma väg han kom ska han vända tillbaka och in i denna stad ska han inte komma, säger Herren. Ty jag ska beskydda och frälsa denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och Herrens ängel gick ut och slog i assyriernas läger 185 000 man. Och när man tidigt följande morgon kom ut fick man se döda kroppar ligga där överallt. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och tågade tillbaka och han stannade sedan i Nineve. Detta räknar man med skedde omkring år 700 före Kristus, eller man har sagt 696, någonting sånt där. Och det här är en händelse som faktiskt finns dokumenterad arkeologiskt. Man har vid utgrävningar i det gamla Assyrien hittat lertavlor där kungen Sanherib har skrivit hur han belägrade Jerusalem, men han skrev aldrig att han intog staden. Så man räknar med att det här är bokstavligen sant. Även arkeologerna räknar med det. Vi andra har ju gjort det hela tiden. Nå, den där salmen då? Jo, vi bläddrar tillbaka ska du se. 46 salmen var den. Den kanske handlar om Sanheribs belägring av Jerusalem. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad. Därför skulle vi inte frukta om en jorden omvälvdes och bergen vacklade ner i havsdjupet. Om än dess vågor brusade och svallade så att bergen bävade vid dess uppror. En ström går fram vars flöden ger glädje åt Guds stad. Du förstår, Hiskia lät anlägga en vattenledning så att stan skulle klara lite belägringar. Och det finns de som tror att det är den strömmen som det talas om här. Det kan nog vara en andens ström också. Vi brukar ju tala om att det här är ju den heliga ande. Men det kan faktiskt hända att det var Hiskias vattenledning. Ja, så roligt kan det vara. Gud bor där inne, den vacklar inte. Och så vidare. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Bli stilla och besinna att jag är Gud, säger Herren. Och den här uppmaningen, bli stilla, den kommer på några ställen i Bibeln. Och den är alltid riktad till Guds folk när Guds folk befinner sig i panik. Du vet, det är ju inte så att Herren kommer och säger till en församling som totalt har somnat in så den sitter och snarkar. Och så säger han så här, bli stilla. Men det brukar ju vara så här att somliga, de far omkring som skollade troll. Och de brukar alltid säga att vi har trons goda kamp emot furstar och väldigheter att utkämpa. Så här gäller det att lägga på ett kol till, säger de, och rusar ännu mera. Och sen så sitter andra i ett hörn totalt nedsjunkna framför tvn och sjunger när jag vilar verkar Jesus i mig. Man får ju lite grann se på sammanhanget som det brukar heta. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Alltså ett ord ifrån Herren till stressade och jagade och kanske till och med panikslagna människor. Vi tar ett annat exempel. Andra Mosebok 14. Där träffar vi Israels barn på flykt ur Egypten. Och så står det så här att ja, farao följde ju efter med sin här. Så står det, när så farao var helt nära. 10:e versen alltså. Lyfte Israels barn upp sina ögon och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Då blev Israels barn mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sa till Mose, fanns du inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i öknen? Hur illa gjorde du inte mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Till det vore bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö i öknen. Då svarade Mose folket, frukta inte. Stå fasta så ska ni se vilken frälsning Herren idag ska bereda er. Till aldrig någonsin ska ni mer få se egyptierna så som ni ser dem idag. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Och Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de drar vidare. Men lyft du upp din stav och räck ut din hand över havet och klyv dig itu så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Och se, jag ska förstocka egyptiernas hjärtan så att de följer efter dem. Och jag ska förhärliga mig på farao och hela hans här på hans vagnar och ryttare. Och egyptierna ska erfara att jag är Herren när jag förhärligar mig på farao på hans vagnar och ryttare. Bli stilla. Ja, här var man ju helt i panik. Och Mose måste säga, Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Finns det anledning att säga det idag? Finns det anledning att ta den här uppmaningen på allvar? Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Ja, det tror jag vi behöver på många vis. Det är som sig bör, säger Johannes Döparen, att han växer till och jag förminskas. Nå, det handlar ju inte om att du ska krympa ungefär som en ny skjorta i tvätten. Utan det handlar ju bara om att du ska se hur liten du har varit hela tiden i jämförelse med honom. Ingenting annat. De flesta har en så liten Gud. Och ju mindre Gud blir, desto tyngre blir ansvarsbördan på våra arma axlar. Eller hur? Stackars Gud klarar ju inte så mycket. Kalle som har hört mig predika många gånger, han känner igen det här när jag säger att det finns ett uttryck jag är allergisk mot. Jag får utslag. Och det är när kristna kommer att säga att Gud har inga andra händer än våra. Det är dösnack för att tala göteborgska. Gud har visst händer. Du är ju i hans hand. Hur skulle du kunna vara det om Gud inte hade några händer? Vi gör Gud så liten. Och vi faktiskt gör det nästan medvetet. En enkel och bra väg om du ska göra Gud liten, det är att du förutsätter dig att begripa honom i alla stycken. Gud är outgrundlig, säger skriften. Det betyder att vi kan aldrig spekulera oss fram till vem han är. Hur from du än är, hur fylld av helig ande, det är ingen idé du spekulerar dig fram. Men Gud vill gärna uppenbara. Och då kan vi lära känna honom. När han uppenbarar sig genom sin ande och sitt ord. Men ännu ser vi bara dunkelt som en spegel. Ännu får vi bara skönja hans andlighetsdrag. Ana oss till vem han är. Och mer än så får vi inte. Men ibland så går vi till verket och bygger upp våra teologiska pussel. Vi samlar alla pusselbitar, för nu ska vi veta allt om det ena eller andra. Vi ska veta allt om nattvarden. Eller allt om frälsningen. Eller allt om dopet. Eller allt om helandet. Och så börjar vi lägga våra pussel. Vi tar ett exempel. Vi ska veta allt om fredsfrågan. Ja, vi börjar lägga ett pussel. Vi börjar i ena ändan av pusslet. Ära vare Gud i höjden och fred på jorden. Halleluja, säger vi. Gud vill ha fred. Och så lägger vi alla möjliga fredsbitar i ett stort pussel. Och så blir vi då plötsligt sittande med en liten binge med bitar som inte får någon plats. Det vill säga till exempel den här texten vi läste nyss med Röda havet. Den går ju inte. Den passar inte det pusslet. Nå, men vi lägger dem åt sidan då. Man får alltid några bitar över. Men då kommer det istället sådana som lägger krigspusslet. Och som ska visa att Gud krigar. Herren är en stridsman. Ja, det stod det redan i 15 kapitlet här i andra Mosebok. Herren är en stridsman. Och sen kan man då hitta Jerikos murar och man kan ta alla möjliga texter. Och så bygger man upp ett krigspussel istället. Nå, då får man ju 100 fredsbitar över. Och det som sen händer är ju dessvärre allt för välbekant. Du sen råkar fredsivrarna och krigsivrarna i luven på varann. Och där har vi fröet till många teologiska konflikter. Att kunskapen är ett styckverk. Varför blir det så här? Jo, vi försöker begripa allt om Gud. Vi tycker det är på något sätt outhärdligt att inte veta allt. Vi accepterar inte att ha kunskapen som ett styckverk, att Gud får lov att ha sina hemligheter, att han ger oss ett mått av kunskap och att han sen säger resten får du acceptera att det är ett mysterium. Din uppgift är att be för de sjuka, inte begripa varför de inte blir helade om de inte blir det just idag. Bli stilla och besinna att Gud är Gud. Att han kan få lov att ha sina hemligheter. Och att vi inte med vår kunskap ska försöka äga Gud. Begripa allt. Till och med kunna både analysera honom och förutsäga vad han ska komma att göra eller säga. Bli stilla och besinna att Gud är Gud.
Därför att när vi låter Gud vara Gud i den meningen att en del av det han gör är ett mysterium som vi får acceptera, då kan vi också faktiskt erfara hur många ansvarsbördor lyfts av. Hela ansvaret kan ju inte vila på mig när jag inte har hela kunskapen. Det är orimligt. Och därför är det faktiskt en lättnad att få besinna att Gud är Gud. Och att vi inte kan ens begripa våra egna liv i alla detaljer, utan att vi får ta emot dem och hålla oss till honom ändå. Herre, den här krisen hade du ju kunnat avvända hur lätt som helst, och jag tycker inte det är någon mening med den. Nej, men Gud är Gud i alla fall. När de här ansvarsbördorna liksom på något sätt lyfts av oss, därför att vi börjar ana hur väldigt stor Gud är jämfört med oss, så hittar vi bot för någonting som Guds folk i västerlandet dignar under, nämligen självfördömelse. Vi ska ta och läsa en psalm ur Saltaren, nämligen den 131. Psalm 131. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är, och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. När jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn i sin moders famn, ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Ja, man kunde ju tro att författaren till denna psalm var en oerhört passiv, uppgivet, resignerad människa som liksom hade dragit handbromsen för gott i sitt liv. Nej, det är kung David av alla människor. Men det handlar om något viktigt och stort. Det handlar om en person som till sist har upptäckt: jag behöver inte bli något. Det fungerar ändå. Jag kan vara som ett avvant barn i sin moders famn. Så stor, så väldig är Gud. Därför det är ju så här att våra hjärtan står efter vad högt är. Om våra hjärtan inte gjorde det, så skulle inte våra hjärtan heller döma oss när vi inte lyckas med det som är stort. Om vi inte hade våra höga fina ambitioner skulle vi heller aldrig ha vår självfördömelse. Jag är död, säger Paulus, men Kristus lever i mig. Den som är död kan ju inte döma sig själv. Det är omöjligt. Och Kristus dömer inte. Självfördömelsen är ju på något sätt bara spegelbilden av våra ambitioner, det vill säga vår stolthet. Och allt det där har ju att göra med både att Gud är så liten för oss att vi egentligen vill ha Gud ganska liten, Därför att om Gud blir liten, ja då blir ju jag betydande, och vem vill inte bli betydande? Kung David gick ju igenom många kriser och svårigheter. Och han säger till sist att nu har jag lugnat och stillat min själ. Det betyder inte passivitet. Det betyder inte att han ger upp och sen sitter deprimerad. Det betyder inte att han sjunker ner framför tv:n och tittar på Sportextra dag ut och dag in. Utan han är idogt verksam. Men han är löst ifrån den prestige som gör att han kan lyckas med något eller misslyckas med något. Han har varit stilla och besinnat att Herren är Gud. Och det är kanske först när vi ser hur stor Gud är som vi hittar vägen ut ur våra självfördömelselabyrinter. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 4 och göra en jämförelse. För i början av det kapitlet så finns det en passage som glimmade till för mig för ett tag sedan. Och som jag tycker är fantastisk egentligen. Låt oss först ta lite grann om bakgrunden. Paulus skriver ju det här brevet till församlingen i Korint. Därför att man har gripits av gubbsjuka i Korint. Den ene håller sig till Paulus och den andra håller sig till Kefas och den tredje håller sig till Apollos. Och så flyger man på varandra i vanlig ordning. Det är sånt kallar jag för gubbsjuka. Och Paulus blir helt förtvivlad. Han vill inte alls ha någon fanklubb. Han vill föra folk till Kristus och inte till Paulus. Och så skriver han så här: vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med hållet i skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Ja, vi kan stanna här. Här fälldes det ju domar i Korint. Nu var det inga förkastelsedomar, ytligt sett. Utan somliga, de liksom tyckte det att Apollos, förstår ni? Åh, såna möten! Åh, en sån rulle det är på hans möten. Det är härliga möten. Och det är fantastiskt. Det är undervisning det. Ni skulle höra Apollos. Och somliga liksom tycker att ja, Petrus behöver bara gå förbi. Skuggan behöver liksom bara falla på en så är man frisk. Det är ju Petrus det hela går ut på. Det är ju frisk man ska bli.
Och somliga de säger, ja, Paulus, förstår ni, han är den som kan starta flest församlingar per tidsenhet. Det är grejer. Det är ju det går upp. Jag håller mig till Paulus. Och alla liksom kan ju också gå omkring och säga att det är ju kärlek det här. Vi älskar ju Apollos, det är ju kärlek. Och vi älskar Paulus, säger någon. Nej, ni dömer, säger Paulus. Ni är dömande. Det vill jag, kan ju inte säga att jag diggar Apollos utan att samtidigt säga att jag tycker Paulus är sämre. Och då har jag ju alltså, även om det så att säga är i osynlig skrift, i alla fall skrivit att jag tycker Paulus är tämligen kass. Han uttrycker sig svårt och det är understundom svårt att förstå vad han menar, som Petrus antyder i sitt andra brev.
Ja, det är det, men spännande är det.
Alltså, varje berömmelsedom som du avkunnar är en tyst fördömelsedom. Du kan inte upphöja någon utan att förkasta någon annan. Och så skriver nu Paulus så här om sig själv, om Apollos och Petrus. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare. Eller som Kristi slavar kunde man lika gärna översatt. Hans husfolk. Ingenting märkvärdigt. Att folk hade slavar var inget konstigt på den tiden. Man sprang inte omkring och prisade slavarna för det de gjorde. Det hade varit rent nys. Vi bör alltså betraktas som Kristi slavar och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Det är det enda som förväntas. Och så säger han, mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Vad skönt. Paulus säger ju faktiskt, jag lider inte av självfördömelse. Älskade vän, säger vi, hur går det till? Det måste du få tala om för oss. Du kanske är perfekt. Du kanske aldrig gör några misstag. Du kanske ständigt vandrar i anden som fullständigt som på en radar. Nej, säger Paulus. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Det finns nog saker att döma i mitt liv, säger han. Men ändå är mitt samvete rent. Men hur kan det vara det? Är du förhärdad, säger vi. Du måste vara en ovanligt läskig typ. Inte kan man ha rent samvete på det där sättet. Jo, säger Paulus. Det är Herren som dömer mig. Det är inte ni och det är inte jag, utan det är Herren. Här finns mycket att upptäcka. Tänk om bara Herren fick döma i ditt liv och över ditt liv. Han som är barmhärtig, det är ju inte du. Tänk vilken skillnad det skulle bli. Men sen är det ju så här att vi gör det ju hellre själva. Vi vill så gärna ta över Guds uppgifter. Vi vill gärna ta över hans makt. Vi vill gärna äga det som är hans. Och säga det att ja, men jag kan väl få göra det själv. Jag vill få lyckas. Jag har ännu inte stillat min själ så till den grad. Jag har ännu inte besinnat att du är Gud så till den grad att jag låter dig sköta det här själv. Jag vill få göra det i alla fall. Det är så här att det är bara Gud som kan döma dig och mig så att vi blir fria från synden. Det finns en väldigt lustig vers i slutet på psalm 99. Så vi kan göra en liten parentes och gå dit och titta. Psalm 99. Den 8:e versen. Ta gärna och meditera mycket över den. Den är bråddjup och intressant. Det står så här. Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var mot dem en förlåtande Gud och en hämnare över deras gärningar. Det är till att kunna skilja på sak och person, eller vad säger ni? Gud kan döma synden utan att döma dig. Gud kan döda synden med sin dom i ditt liv utan att döda dig. Du var mot dem en förlåtande Gud och en hämnare över deras gärningar. Det där tror jag att alla av oss har praktisk erfarenhet av. När Gud liksom plötsligt lyst på våra synder. Och man känner en stor smärta och så är man fri. Det här som med gammalt klassiskt språk kallas för synda. Ånger. Du vet, det är en väldig skillnad mellan synda ånger och synda ångest. Därför att när du ska försöka ta över Guds uppgifter och försöka att döma dig själv i förhoppning om att därmed bli fri ifrån synden. Allt efter principen, om jag bara säger usch över det här tillräckligt många gånger så kommer jag säkert att må så dåligt så jag slutar och synda. Inte heller. Jag har aldrig träffat någon som har lyckats. Och är det så du har gjort det någon gång så kom fram efteråt och berätta hur det gick till, för jag är mycket nyfiken. Jag har träffat så oändligt många människor som har försökt. Och det är så här att om du kunde säga usch över din synd så att du blir fri ifrån den, då skulle du inte behöva Jesus. Då skulle du vara som Gud. Du skulle kunna göra dig själv rättfärdig med dina självanklagelser, med allt ditt piskande på dig själv och med allt ditt sargande av dig själv. Gud har en gång för alla bestämt sig för att det där ska inte lyckas. Så vi har starka krafter emot oss när vi försöker, menar jag. Vi har en känsla av att om jag bara kunde liksom pressa mig fram till en sån väldig olust över synden så att jag liksom håller på att smälla av, då slutar jag säkert. Men i praktiken ser man det tvärtom. Du har en människa som lätt faller för en viss typ av frestelse och han börjar sarga sig själv, han säger usch, han slår på sig själv och bankar på sig själv och förnedrar sig själv på alla de sätt och dömer sig själv morgon, middag och kväll i förhoppning om att inte göra den synden mer. Vad tror ni händer? Han bara drivs längre och längre och längre in just i den synden. Det här är ingen väg. Och Paulus skriver, jag dömer inte mig själv. Jag inväntar Herrens dom. Han ska döma. Och så skriver han så här, om vi nu tittar igen i första Korinthierbrevet 4. Fäll därför ingen dom i förtid, skriver han. Det är ju det vi gör både över oss själva och varandra. Vi fäller domar i förtid. Gud fäller sina domar över synden i vårt liv. Och det får han lov att göra i sin tid. Ibland tycker vi att han borde skynda sig mer än han gör. Och vi kan inte förstå varför. Vi har en kamp att utkämpa. Ty det här betyder ju inte att vi släpper slussarna lösa på något sätt och bara låter synden flöda fritt. Vi för en kamp emot det vi vet är fel i våra liv. Givetvis. Men vi gör den inte under självfördömelsens förtecken, så att säga. Utan vi kan frimodigt gå fram inför nådens tron för att få hjälp i rätt tid när vi på nytt har fallit. Fäll ingen dom i förtid. När Herren talar, när Herren dömer synden, då är det en dom över dina gärningar och ett frikännande över dig. Han förlät människorna, men han dömde deras gärningar. Läste vi nyss. Man måste givetvis vilja ha förlåtelse. Man måste söka den hos Herren. Men det förutsätter jag att vi tar som en självklarhet. Och på det viset kan man leva utan en massa självanklagelser, fastän man har en kamp emot synden och fastän man ser att man inte alltid lyckas i den kampen. Förstår ni? Bli stilla och besinna att Herren är Gud. Bli stilla och begrip att det är bara han som klarar det. Den heliga ande kan ge dig synda ånger, men det kan aldrig du. Du kan inte ge det ens till dig själv. Och därför är det mycket som vi får lägga ner. Jag har stillat mig och blivit som ett avvant barn i min moders famn. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in i Guds rik. Det här är ett litet stycke av det man kallar Guds fruktan. Ty Guds fruktan är att vara medveten om Guds storhet och sin egen litenhet och sitt eget beroende. Och gudsfruktan är ett svårt ord att riktigt förstå sig på. När det är väckelse och Guds kraft flödar, då behövs det gudsfruktan för att vi inte ska bli nonchalanta och börja slarva med Guds kraft, börja leka med heliga ting. Det kan behövas en dos gudsfruktan för den som sjunkit ner framför tv:n så djupt att han inte kan resa sig igen. Vi kan behöva gudsfruktan lite var för att inte försöka begripa allt vad Gud gör. Och vi kan behöva ett mått av gudsfruktan så att vi överlåter i hans händer reningen av våra liv istället för att vi med självanklagelser och självfördömelse försöker göra saken på egen hand. Och det där sista är ju lustigt. Därför de här som länge har försökt att plåga sig själva i hopp om att bli fria, de tror ju att gudsfruktan är det sista av allt de behöver för att bli fria. Jag känner mig ju redan så dålig och jag är ju en så usel kristen. Kom inte säga att jag behöver gudsfruktan, säger de. Jo, du skulle behöva få lite nyttig respekt för Gud. Så att du lämnar i hans händer det som bara han kan göra. Det är mycket välsignat. Ibland är det så här att när det har varit stor väckelse. Och så dör väckelsen så småningom. Det enda som blir kvar till sist som en ståtlig ruin efter väckelsen är ju Guds fruktan. När väckelsen var stark och kraften flödade så ger Gud också Guds fruktan för att det liksom ska bli balans i systemet. Vi behöver mycket kraft för att kunna betjäna människorna och föra dem till Kristus. Vi behöver också mycket gudsfruktan för att kunna hantera kraften och inte börja leka med den. Alltså att behålla respekten för Gud. Ju mer kraft, desto större behov av gudsfruktan. Men om kraften viker bort så blir ju ofta gudsfruktan det enda som finns kvar sen. Och jag minns ju under min tid som ateist. Jag var med i två kyrkokörer i en gammal kyrklig luthersk församling. Där man hade så att säga traditionen ifrån den schartovanska väckelsen som den hette. På västkusten i Sverige. Och det var en väckelse med väldigt allvar. Och med väldigt kraft. Massor av människor kom till tro. Det svepte som en skogsbrand över Västsverige. Men det enda som fanns kvar på min tid, det var jag fattig, syndig människa som är syndfödd i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit emot dig. Vi känner av allt hjärta inför dig, helige Gud, rättfärdige fader, att jag icke har älskat och så vidare. Det bara det tunga fanns kvar, bara allvaret, men glädjen var borta. Nå, det där ger oss ju alltså en falsk bild av vad gudsfruktan egentligen är. Vi måste se kraften. Vi måste se Gud i hans väldiga godhet och storhet på en gång. Och hans fruktansvärda makt. Allt sammans på en gång. För att komma in i ett sunt barnaskap. Det ska vi be Herren om nu.